lyssnar på Spelsnack avsnitt 578. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå.
Och Adam.
Hej, hej.
Med ett frågetecken bakom.
Ja.
Var du osäker på om det var liksom hej eller hej då?
Han är den som går in i en affär och det är ingen där. Och man bara,
hallå.
Hej, hej. Är någon här?
Service?
Du kommer hitta ditt confidence till slut.
Jag vet inte om jag har någon sån här riktigt standardfras. Det är lättast för mig som måste börja avsnittet. Jag kan ju säga samma sak typ varje vecka.
Ja. Men om du har, alltså tänk om Adam hade gjort det, så hade det låtit hej och välkomna till Spelsnack.
Vilket
avsnitt är 500? Där är skit samma, du springer roll. Är det jag, Madan, jag menar Adam.
Ja.
Herregud. Ja.
Blygpodden.
Ja, den här veckan har vi inga Nintendo-spel att prata, eller vi har inga nya Nintendo-spel att prata om som förra veckan med hela Switch-bonansen.
Hej.
Ja, Amanda såg dock Minecraft-filmen. Den var fruktansvärt dålig.
Oh,
vem hade kunnat gissa det?
Ja, men vi trodde att den var, ingen av oss hade tänkt att det skulle vara bra. Alltså, vi såg den enbart för att det var Minecraft. Men den var riktigt dålig.
Ja, men det var roligt för att precis när vi var klara med filmen så kollade vi på varandra, skrattade och sa den här var betydligt sämre än vad vi trodde att den skulle vara.
Mm. Det finns liksom...
Nej, då.
Inte en enda röd tråd i filmen, känns det som. Det var liksom bara så här en scen och här en scen och här är lite scen. Mm. Sen var det säkert förmodligen jättemycket referenser till typ saker som inte vi kan. Typ YouTube-stjärnor som streamar Minecraft liksom, och liksom all den loren som har liksom dykt upp kring spelet. Men själv måste jag bara, jag har sett när Rooster Teeth streamade här typ 2012. Jag vet vad Tower of Pimps är. Och det lär ju inte vara med.
Men problemet var ju också att manuset var verkligen horribelt.
Ja, det var.
Det var otroligt osammanhängande. Yeah. Och det kändes alltså, väldigt forcerat hela vägen igenom. Ingen kändes som en riktig person. Även att det liksom naturligtvis var en väldigt speciell värld. Så blir det som att inga är verkliga människor ändå i den här världen. Vilket blev väldigt märkligt.
Ja, för det känns nästan som att filmen var i två delar. Du hade en del där Jason Momoa och Jack Black fick spela weird. Jack Black fick vara Jack Black och Jason Momoa fick vara någonting som inte är Aquaman. Medan liksom de ungarna som var med i filmen, liksom, alltså den delen, de spelade liksom så bra de kunde utifrån det manuset. Men det kändes, det var en väldigt disconnect mellan karaktärerna, så det var lite konstigt.
Jag såg någon på Blue Sky posta. Han tittade på... Det var en sån här rough cut av filmen med ofärdiga specialeffekter och sådana saker. Mm. Ungefär som när X-Men Origins Wolverine läckte ut för massa år sedan. Och då tydligen i introsekvenserna så stod det typ writer TBD i introt. Liksom bara, what?
Ja, det har väl säkert varit massa problem med filmen. Den har ju varit... under utveckling länge, tror jag, innan man liksom fick till det. Så att, men något som var helt konstigt dock, att den här liksom realistiska typ CGI-stilen för liksom Minecraft-världen fungerade oväntat bra.
Jag vägrar tro det. Jag kommer gå i graven och tänka att nej, allting är 100% fel.
Ja, men det kändes inte så weird som jag trodde att det skulle göra, med tanke på hur mycket Minecraft vi har spelat.
Mm.
Ja, det var absolut inte en av de sämsta delarna
nej,
i filmen.
Nej, men alltså, jag tycker att den delen liksom, det funkade. Det var ju bara liksom resten som var konstigt.
Ja, alltså det var väldigt svårt att gilla någonting i den här filmen egentligen. Det var en scen som var ganska så rolig, men i övrigt så var det liksom ganska så tråkigt att se i allmänhet, om man liksom tänker på berättelse och att man kanske ändå vill vara underhållen under tiden. Det här var ju den sämsta filmen som någon av oss har sett sen Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Alltså... Och den gav jag 0,5 av 5 i betyg.
Många normivänner jag har, eller kollegor, de tycker den var okej.
Okay. Ja, men det är alltså... Den har ju tydligen dragit in en jävla massa pengar redan.
Ja, men det är ju inte så konstigt. Minecraft är ju
succé.
Minecraft är ju bäst säljande spelet någonsin, så.
Och så kollar man på liksom, jag ser såna här videos folk har tagit liksom inifrån biosalongerna, och liksom när vissa repliker sägs, att liksom hela publiken bara brister ut som ett vulkanutbrott typ.
Det är någon där sett typ Jack Black säger någonting om chicken och jag är förvirrad och men folk älskar det och skrattar. Inte jag heller. Jag bara what?
Kycklingrotten var fan amazing så det ska vi inte säga någonting om. Men
Jack Black och Jason Momoa är två sådana skådespelare som jag brukade tycka om och nu bara inte tål för att de bara gör skräp.
Jack Black spelar ju bara sig själv hela vägen igenom. Det är precis som Jimmy sa tidigare med det. Och det blir liksom för mycket. Det känns som att han hela tiden tar ifrån tårna och pratar inte som en normal person någon gång under hela filmen.
Nej, och det är de rollerna han blir anlitad för nu. Så att, alltså han gör ju vad han blir anlitad till att göra.
Han är liksom som en vandrande enmannateatergrupp.
Men han har kapacitet för mer. Alltså om man kollar på liksom hans karriär, om man liksom jämför typ jag menar The Holiday med School of Rock, med Tropic Thunder och King Kong. Det är liksom, jag skulle säga att han spelar... Vad sa du?
High Fidelity.
High Fidelity, precis. Jag skulle säga att han liksom gör... Han spelar Jack Black-arketypen i någon av de filmerna. Det är liksom på senare år som han har... Alltså han har ju blivit en karaktär i sig. Så,
jag har också tyckt om honom när han har varit med i Double Fine-spel. Han har gjort jättebra ifrån sig där.
Ja,
han var också bra som Bowser.
Jag har fortfarande inte sett den filmen.
Har du inte sett Super Mario-filmen? Den var helt okej.
Okay. Bättre än Minecraft, kan jag tänka mig.
Oh, gud, ja, det är inte liksom... Alltså, när man tittar på Super Mario-filmen så var det verkligen typ så att man bara, men det var liksom den var bra, kan man säga.
3 av 5 något för hela familjen.
Men samtidigt är det så att om man tittar rent av liksom den typen av film så håller det sig inte upp i toppskiktet heller. Men det är liksom inte som man sett en Pixar-film och bara, den där var riktigt bra, utan det är så att men den funkar liksom. Sen hade man ju önskat att den var lite mer, men Minecraft-filmen är liksom inte på den nivån. Den är ju mycket, mycket, mycket sämre.
Ja, alltså jag trodde ju att den filmen skulle bli katastrof när den liksom var producerad av de som gjorde, vad heter de?
Dumma mig.
Ja, de filmerna. Det här kan inte bli bra, men sen bara, någon gång ska se den.
Ja, det fördelen som Super Mario-filmen har i alla fall, det är ju det att skämten kunde i alla fall landa. Det var liksom, det fanns ju roliga delar i den också.
Sanna mina ord, alltså Zelda-filmen kommer suga röv.
Alltså jag är väldigt... Ja, alltså bara det
att det är en action-film. Det sa jag om Mario-filmen också. Ja, och nu tycker inte jag att den är liksom bra. Jag tycker den är helt okej. Okay. Alltså, med tanke
att,
på... Men,
jag tror till och med att du sa att det är omöjligt att göra en film på Super Mario.
Det är omöjligt.
Men alltså, Zelda-filmen, var den i samarbete med Netflix eller var det en vanlig biofilm?
Nej, det är inte Netflix, va?
Nej.
Kommer inte ihåg.
För det var någon som är på med något projekt med Netflix och då bara, okej, det projektet kommer inte vara bra.
Jag vet att det har varit rykten om att Zelda hade varit, jag tror det, men då var det nog en tv-serie, va?
Så var det nog.
Men jag tror Zelda-filmen, jag ska se om jag kan hitta här.
Om man hade gått, förlåt Adam, vad skulle du säga?
Nej, det är liksom, om det inte är någonting tecknat i samarbete med Netflix så kommer det suga liksom.
Även tecknat, men Netflix kan fan suga röv. Alltså den här Devil May Cry-serien verkar ju fan...
Jag har hört vissa scener, okej. Men Castlevania var bra.
Ja, jo, men...
Castlevania är jättebra. Har någon sett nya Devil May Cry-festen?
Jag nämnde just den.
Okej, jag läste en artikel här. Det var därför.
Jag har inte jag sett den för att jag har hört att den suger röv. Och allt jag har sett av den är...
Fast vilka är det som säger det? Är det samma personer som typ tänder eld på ett hus och de hör DMC Devil May Cry, eller?
Nej, kritiker.
Det är väl från samma... Det är från samma skapare som för Castlevania-serien, va?
Jag menar, Oliver, jag är också en kritiker, men man ska inte lyssna på vad jag säger alltid.
Det är Sony Pictures som gör Zelda tillsammans med Nintendo.
Oh, Sony? De gör inte heller bra filmer.
Men sen är det också frågan så här, vad är det man vill se av en Zelda-film? För jag kan ju tänka mig att det här kommer bli mer åt så här familjefilmshållet än vad det liksom blir något mörkare. Så jag kan ju tänka mig att de flesta i vår ålder tänker så här, Ocarina of Time. Och jag kan tänka mig att liksom, alltså man vill tänka sig typ Ocarina of Time som man tänkte att när man var 12 liksom, att det skulle se ut, eller 7 som jag var.
Det, jag vill se 90 minuter av någon som gör kullerbyttor av en gräslätt och bara
snabbast.
Jag kan ju tänka mig att det liksom blir mer en familjefilmshåll typ av, men
inget naket med andra ord.
Ja, för det är så himla mycket naket i Zelda-spelen verkligen, alltså det är ju liksom
kreativ frihet.
Ja.
Well, precis, the Great Fairy, hon har suggestiva.
Ja, men precis, ja, så är det. Men
de kurvorna tackar man inte nej till liksom.
Alltså Devil May Cry har 96% på Rotten Tomatoes, det trodde jag fan inte.
Nej. Och vad har du liksom sett då att den suger?
På, jag vet inte, Blue Sky och X. Nej, Twitter menar jag. Fan!
Twitter?
Vi såg precis vad problemet är här.
Där får vi klippa.
Nej,
men alltså jag har sett, folk har delat massa klipp och jag bara, det här ser så horribelt ut.
Oliver, vill inte du se Devil May Cry med mig då?
Nej.
Men du tycker att det ser horribelt ut för att så fort någonting är tecknat så spyr du.
Nej. Jag tror faktiskt att om jag hade varit, om jag, någon hade bara kommit och sparkat in dörren till min lägenhet och sagt att Oliver, du är creative director för Zelda-filmatiseringen av någon anledning. Så hade jag sagt, okej, japansk animation.
Ja, för det hade funkat.
Jag har svårt. Jag bara, alltså, nu är uppenbarligen jag helt kreativt bankrutt och kan inte liksom se någonting framför mig som inte redan existerar, för att jag sa att det är omöjligt att göra Mario-film. För att det handlar bara om en gubbe som hoppar på Goombas. Nu får jag i och för sig säga att de tog några kreativa friheter med att Mario är en snubbe, vanlig snubbe från Brooklyn. Det hade inte jag liksom föreställt mig med. Men jag har väldigt svårt att se Link i sin ikoniska gröna tunik och mössa liksom, och se det funka i live action utan att det ska se goofy ut.
Vi har ju vant oss för att se typ superhjälte karaktärer som springer runt i spandexkostymer och kalsonger utanpå, och det är inget konstigt.
Nej. Det är liksom intressant för att
det är ändå min favorit, kalsonger utanpå.
Ja, men det är kalsonger utanpå. Alltså folk är helt up in arms för att nya Superman-filmen så har kalsongen utanpå, och att hans att det är inte lika slimmad dräkt som spänner åt musklerna.
Fan, jag tycker alltså, det ser delightful ut.
Jag tycker också att nya Superman-filmen ser liksom, jag förstår inte.
Är det på grund av kalsongerna? Eller tack vare kalsongerna?
Som den ser bra ut. Alltså kalsongen är en bonus.
Jag kan tänka mig det.
Mm.
Med en bra pung.
Ja, precis.
De har släppt en sån här sneak peek.
Mm.
Jag vet inte om ni har sett när det är typ 3 minuters klipp eller någonting från filmen.
Jag har inte sett. Jag har bara sett trailersen.
Och folk är så jävla griniga över liksom de minsta småsaker. Det är sådana här riktiga Snyderverse bros.
Låter som folk som skulle ge Devil May Cry-serien dåliga betyg.
Jag tycker det låter som folk generellt sett.
Det är som i trailern får man se han visslar på Crypto-hunden.
Mm.
När han ligger skadad i snön. Och de visar det där klipp. Eller ja, jag vet inte, ni kanske inte ens vill.
Men säg.
Ja, men alltså hunden kommer. Och ni vet hur hundar blir när de är excited som fan över att husse har kommit hem. De börjar hoppa och liksom, du vet, så här. Och tänk då att den här hunden är en kryptonhund. Så den pucklar på honom när han ligger där blodig i snön. Han bara du vet, så typ, liksom, det ser asroligt ut.
Gud.
Ja, nej, jag ser fram emot den. Men alltså det är spännande med, för att tänk när vi var unga, liksom det existerade ju film baserad på spel, men det var väldigt sällsynt och det blev, alltså jag vet inte när den första spelfilmen kom. Alltså för mig, jag tänker Tomb Raider, den hade i alla fall liksom en cultural splash. Angelina Jolie liksom blev känd för att vara Lara Croft.
Street Fighter. It was Tuesday.
Första Resident Evil.
Resident Evil, precis, den hade också en viss impact liksom, folk pratade om den.
Ja, den fick ju 3 triljoner uppföljare.
Ja, Och sen kan man diskutera liksom hur bra de filmerna var liksom med dagens mått mätt. Men det är kul för att nu har vi Minecraft aktuellt på bio och så har vi det liksom på ena sidan av spektrumet och så har vi The Last of Us säsong 2 som börjar på Max.
Apropå på infekterat helt, internet.
helt andra änden av spektrumet och båda kan liksom vara framgångsrika trots att en är liksom riktig tv och den andra är skräp.
ja, där satte du fingret på något. Vi har ju börjat liksom, se andra säsongen. Alla utom Adam då.
Mm. Ja, Adam har inte sett.
Så vi kommer ju prata om det här förr eller senare i alla fall.
Ja.
När och jag tänker lyssna på podcasten färdig. Också. Jag fick någon liten notis om det häromdagen att den skulle komma tillbaka. Så det är jag väldigt exalterad över att få lyssna igenom imorgon på min morgonpromenad.
Just det. Ja, vi ska inte gå in för mycket på det. Men jag tycker det gjordes ett par intressanta beslut i första. Som kommer ha betydelse. Men ja, nej, men det är kul. För att nu liksom Hollywood Reporters intervjuar spelkreatörer. Och det är liksom prestigekultur nu på ett annat sätt. Och vi har alla de här Hollywood-studiosarna som faktiskt jagar spel-IP:n att göra film av.
Och man serier. Precis den här gången att faktiskt göra någonting med det. För att vi har ju liksom alltså filmstudios är alltid jagar IP:n och göra film på.
Ja, de har, utan de att har faktiskt klämt gjort ut någonting. Alla ungdomsböcker. Mm. De har klämt ut
jag tänker inte bara böcker, jag tänker alltså för spel rent generellt. Jag tror att liksom vid ett tillfälle så har det typ snackats om Mirror's Edge-film till exempel, man tänker lite så smala spel för att Mirror's Edge hade typ en bra launch 2008. Dead Space tror jag också har snackats om film, Bioshock har varit i development hell, Uncharted-filmen rebootades väl typ x antal gånger innan den kom ut. Men nu, alltså, nu kanske finns det chans att faktiskt, alltså det finns ett intresse mer av att liksom göra bra speladaptioner eller filmadaptioner av spel.
Bara de fokuserar på bra och inte bara en adaption.
Alltså det, liksom, det finns IP:n som
typ
är
Angry Birds filmen.
Ja, precis. Eller för det finns IP:n som ja gud. Det finns IP:n som jag känner är liksom alltså precis som återigen som jag sa med Mario, men som jag liksom jag ser inte meningen med att göra typ som Yakuza. Det känns som att det är för svårt att fånga allting som gör Yakuza-spelen speciellt i liksom en seriös tv-form.
Ja, det lyckades inte de så bra med heller.
Nej, men samma med typ Uncharted, liksom att visst man kan göra en kompetent ihopsatt action-romp baserat på de spelen, men samtidigt så hela liksom, hela tjusningen med Uncharted var liksom att det är en actionfilm du spelar, liksom. Så när man gör en film baserad på spelen så påminner den om liksom 4 decennier av actionfilmer som redan gjorts. Och nu var det något annat. Jag tänkte på vad fan? Metal Gear Solid som man har snackat om liksom att man har nog kunnat göra en cool film, men det är också en sån serie som är jävligt wacky. Och det blir jävligt svårt att få ihop uppenbarligen eftersom att vi har hört alltså Kong Skull Island-regissören vars efternamn jag inte kan uttala. Jordan Vogt Roberts tror han heter. Som satt med Hideo Kojima och snackade om att men vi är pre-production nu och det var ju typ 10 år sedan.
Och sen jag finns tror det att av dem du har nämnt så ligger ju ändå Bioshock och Bioshock Infinite bäst till liksom av verk som skulle kunna vara tacksamma att göra film eller serieadaptioner av. Problemet när man gör adaptioner oavsett åt vilket håll det är så är det ju alltid att någonting går förlorat. Om du till exempel ska göra en serie av ett spel då tar du ju liksom bort interaktiviteten, du tar bort det mekaniska. Då måste du lägga till någonting för att kunna fylla det hålet med någonting som är värdefullt. Och se liksom en möjlighet att hålla det samman på något annat sätt än med det man liksom fysiskt gör med handkontrollen eller musen och tangentbordet. Gör du en adaption där du går från till exempel bok till film eller serie, då har du ju det liksom att då tar du ju bort personens fantasi. Du skapar liksom faktiska bilder av någonting som man tidigare bara fått föreställa sig utifrån personbeskrivningar. Och då kan det bli svårt på grund av det, och det man också måste ta bort, det är ju ganska så mycket som faktiskt uttrycks i ord, och försöka porträttera det i bild istället. Så det är ju jättesvårt att göra adaptioner oavsett vilket håll man vrider och vänder på egentligen. Det kommer alltid vara någonting som måste tillföras, och det kommer alltid vara någonting som kommer att tas bort.
Jag tror, om vi tar till exempel det här med att ta bort någonting, om vi tar till exempel Bioshock, jag tror faktiskt att Bioshock blir ändå svårt att återskapa, för att Bioshock, man kan återskapa settingen eller platsen Bioshock är specifik, men mycket av Bioshock är ju metakommentar om val och frihet och spelares interaktioner och så.
Det är sant, varför men Bioshock gör val. Infinite och, i alla fall.
Jo, men Bioshock Infinite är ju också det här med liksom i princip öde. Vad är öde? Vad betyder våra val i slutändan? Vad leder våra val?
Jo, men där går det mycket lättare skulle jag nog säga att göra någonting med det. Till exempel när man möter tvillingparet och man förstår liksom att här har jag varit så här många gånger. Det går fortfarande att översätta någorlunda bra till film eller tv i relation då till de grejerna som man gör i Bioshock. Ja, för där blir ju valen mycket mer tydliga.
Ja, det går att översätta valen, men det blir inte en kritik mot spelaren, till exempel. Det går förlorat, det var det jag försökte säga. Så man kan göra storyn av multiversum och olika val och sådana saker, men just det här med spelarens roll i det hela, det går förlorat.
Twisten i första Bioshock hade också varit svår och få till på samma sätt.
Would you kindly, liksom, för det är som sagt, varför gör jag de här sakerna själv? Men jag tror att spelet sa åt mig att göra det.
Sen hade man kunnat komma runt det i alla fall. Du kan ju fortfarande få följa Jack i Bioshock, men han har inte blivit lika av en anonym karaktär. Utan då hade han ju faktiskt fått vara en karaktär som sen helt plötsligt då inser att han inte har gjort några val själv.
Men alltså det är mycket mer tacksamt att göra av Bioshock Infinite till exempel, för där är ju berättelsen utbroderad på ett helt annat sätt.
Det är den fjärde väggen som försvinner, för att den fjärde väggen bryts i de spelen på ett annat sätt. Storyn går att återberätta i sig, men upplevelsen blir extremt svår att replikera tack vare att det är en konversation mellan vi som spelar, varför vi spelar och storyn i spelet i sig. Manuset går ju att återberätta säkert hur lätt som helst, men det är liksom magin är borta.
Poängen jag precis skulle komma fram till förut var att jag känner att Bioshock och Mass Effect är två sådana IP:n som är ripe för dagens liksom förståelse av speladaptioner. Och Bioshock tycker jag alltså, du behöver egentligen inte ens återberätta Jacks berättelse för att göra liksom en Bioshock-serie på HBO eller whatever.
Mass Effect hade man ju gillat att se någonting spännande med också. Om de lyckas fånga den känslan liksom av tillhörighet som man framförallt känner i tvåan skulle jag säga.
Alltså Mass Effect går ju att göra ungefär som hur de lyckas göra med Warhammer och de multimediaprojekten som de har, att det är en setting mer än bara en berättelse.
Ja, men sen samtidigt så kan du också göra så, du kör bara Paragon Shepard som huvudkaraktär och sen är det ju liksom sen är det som där så att säga. Lite mer åt det Expanse-hållet nästan, skulle en Mass Effect-serie kunna funka.
Absolut.
Men vi ska inte prata mer om film nu. Min Minecraft-avstickare som skulle inleda hela avsnittet var liksom inte tanken att det skulle ta en halvtimme, utan vi spelar massa spel. Och jag tänkte att jag är sjukt nyfiken på hur Metroid Prime 2 upplevs 2025, Adam.
Ja.
För du har ju, så du spelar ju Metroid Prime Remastered först, alltså du spelar Metroid Prime för första gången, för inte alls länge sedan.
Nej, remastern kom ut, det var första gången. Det enda kontakt jag haft med Metroid Prime innan var typ demonstrationer på GameCube i butiker för massa år sedan.
Ja, så du gick också runt och skannade massa grejer och fattade inte riktigt vad du skulle göra.
Exakt. Mm. Jag bara, det här är inte Halo, vad gör jag här?
Men nu har du spelat Metroid Prime 2.
Ja, jag är nästan klar med det. Jag håller på med den sista liksom tempeldelen, så att säga. Så jag har kommit en bra bit. Jag har låst upp de flesta liksom med abilities och krafterna, och jag måste säga att det är mycket bättre än jag liksom, jag tänkte liksom att okej, okay, jag tyckte om Prime 1. Jag älskar Prime 1. Det är ett av mina favoritspel. Men det är också en remaster, så jag tänkte att jag kanske börjar skärma det över att det är typ det snyggaste spelet på Switch. Och så. Men nu när jag liksom spelar Prime 2, designen är tight. Jag tycker om pusslandet. Light Dark World-delarna kanske inte alltid är lika tajta. Men överlag, jag är jättekul. Det är lite därför jag missar att se avsnittet med The Last of Us, för när jag kom hem så åt jag käk och spelade en timme Metroid.
Jag känner att det har hänt en lite såhär revisionist grej med Metroid Prime 2, för när det släpptes så minns jag liksom att konsensusen var liksom att ja, men det är bra, men det är liksom inte närheten lika starkt som ettan. Och när man kollar på
variationen,
nu liksom YouTubers och grejer som gör liksom moderna retrospectives av serien, så ser jag ofta liksom att alltså tvåan krossar, alltså liksom att det är till och med bättre än ettan i vissa avseenden. Hur känner du att tvåan står sig liksom, de ändringar som är typ med ammosystem, tonen och såna grejer?
Alltså ammosystemet gör mig inte så hemskt mycket, för att det tog mig inte lång tid att hitta några uppgraderingar som gjorde att jag ändå inte behövde bry mig så, tänka så mycket på det. Direkt. Det enda jag behöver tänka på är att kanske inte slösa upp mina superbomber, men annars det är liksom light beam och dark beam. Jag går runt med typ över 100 skott i dem hela tiden, så det kvittar i princip. Det som jag känner kanske inte lika sagt, det är den visuella variationen. För det är ett ganska överlag grått spel till en bra början. Liksom lite grått, lite brunt. Världen är mer dystopisk och död än Prime 1. Så det är bra tag var jag liksom rent estetiskt uttråkad. Särskilt också liksom, det här är en ödemark, liksom Agon Waste, bokstavligen en ödemark. Och så på min Dark World-varianten av det som är ännu mörkare. Så jag var, jag var inte lika visuellt hooked, men pusslerna tycker jag är bra. Och jag tycker vissa delar av spelet har, som exempel det andra området i spelet. Det här, vad heter det, Bog någonting?
Torvus Bogs.
Ja. Jag tycker vissa av de delarna är riktigt, riktigt bra. För att det är mer tajt. Det är mer vägar att röra sig mellan de olika områdena och så. Och jag tycker också de här, då tycker jag också att de här Dark World-delarna av den banan staplas ganska kul på när jag utforskar fram och tillbaka. Så den delen har varit min favorit än så länge. Just för att det känns som att den nyttjar den mekaniken med portaler och sånt bättre än den första biten. Sen också jag tycker om det. Det är riktigt bra spel än så länge. Och jag är glad att det inte bara var One Hit Wonder med Prime 1. För jag är hooked med Prime 2. Och jag får se om jag kommer på Prime 3 direkt efter. Jag har lite nya spel att försöka spela mellan.
Det ska bli spännande att se vad du tycker om Prime 3. För det är lite kontroversiellt om man jämför med 2:an och 1:an.
Ja, jag tror att en liten bit av den här liksom resurgence med Prime 2 och Prime 3 spelen överlag. Jag tror det är lite att vissa liksom tittar tillbaka och bara Vi visste inte riktigt hur bra vi hade det back then.
Nej, möjligt.
Mm. Ja. Nej, men alltså, jag är jätteglad över att jag spelar Prime-trilogin överlag.
Hur pepp är du på fyran nu?
Jag är extremt pepp på fyran. Ja, men det är i princip den största anledningen till att jag köper den här jävla Switch 2-an för att spela Prime 4.
Va? Inte bästa Mario Kart? Sätt. Hallå? Fortfarande konstigt att vi inte har ett datum på Prime 4.
Ja, det gör mig lite ledsen. Jag vill veta när.
Kommer samma dag som GTA 6.
Ja, oh, gud. Gud.
Jag undrar om det är liksom rent strategiskt. För att de vill liksom ge det så goda förutsättningar som möjligt. För att de vet att Metroid inte är deras liksom absolut storsäljare.
Hade det varit vilket annat företag som helst, alltså då känner jag nästan att Prime 4 hade varit bra att släppa på launch för att folk vill köpa någonting. Men hade det varit något annat företag som hade utvecklat Prime 4 så hade jag definitivt sagt att de väntar med att ha något datum till det förrän de vet liksom lite hur saker och ting ligger. Men det är Nintendo, så att de är typ bara...
Ja, man vet inte.
Nej. Men apropå datum och sånt där, så fick vi faktiskt se Bungies nästa spel, Marathon, i helgen.
Ja!
Och anledningen till att jag tog upp det nu när vi pratar om datum är för att det fick faktiskt datum till 23 september.
Ja!
En dag här, före min 35-årsdag.
Ja. Känner vi alla gråa håren bara står ut. Ja. Men just det här att 23 september, det är liksom, det finns inga andra spel riktigt som har några datum i höst just på grund av, förmodligen på grund av att ingen vet när GTA 6 kommer släppas. Mm, och så kommer Bungie Marathon med ett spel som är multiplayer och som många har nämnt kostar pengar. Och vi vet inte heller pris på det. Men jag tror ända sedan vi såg Marathon för första gången så att det ser, alltså stilen på spelet är ju verkligen så här, det ser verkligen jättespännande ut tycker jag.
Ja, de har lyckats hitta en visuell identitet för spelet som får det sticka ut.
Mm. Det är bara synd att inget single player äventyr, känner jag.
Nej.
Ja, för det jag, när jag kollar på, jag uppmanar alla att kolla den här cinematic CG cinematic trailern eller vad de kallar den. För att det är ett jävla konstverk den. Det är typ som en kortfilm för liksom som en, alltså jag förstår inte riktigt mycket av narrativt vad som händer, men liksom allting är bara ögongodis. Och jag bara, alltså där ser ut som en sån jävla cool värld som jag vill liksom hoppa in i och bara liksom leva i, men så vet man att det är ett multiplayer-spel, en extraction shooter, PvPvE. Så och visserligen precis som i Destiny, det finns ett narrativ där, men det kommer ju liksom ligga med i bakgrunden. Det kanske, man kanske hittar så här typ textlogs eller så är det typ att inför varje säsong så får man en CG-film eller någonting, och det är ju liksom inte riktigt vad jag vill ha.
Man vill ju heller liksom inte att spelet ska bli ens jobb, för att det alltså jag spelar både första Destiny och andra Destiny och jag har typ inte gjort några expansioner och ingenting därefter liksom, för att det är så att jag har inte det i mig att liksom vara bänkad inför varje ny uppdatering och liksom känna att nu ska vi trycka lore som Adam, utan det blir liksom och jag är liksom inte riktigt intresserad av det heller, även om narrativ skulle vara jättespännande liksom, så att oh wow, det här är liksom och alla som har spelat Destiny liksom i över 10 års tid känner säkert liksom att ah wow, fan vad coolt det var den här senaste liksom expansionen kom och vi liksom knöt ihop säcken, fan vilken resa.
Du, men... det har faktiskt hänt jättekola saker i den senaste säsongen av Destiny.
Liksom. Ja, men säg, jag vet inte ens vad det innebär. Sen senaste säsongen av Destiny, man bara, okej.
Nej, det är inte bara det liksom att du spelar kampanjen och sen spelar du expansionkampanjerna när de kommer typ en gång om året eller vad det är. Utan det är ju all skit som händer i mellansäsongerna också.
Mm. På samma tråkiga uppdrag.
Ja, det är liksom du får en ny aktivitet och så gör du den
nu spelar vi inte den senaste, de har ändrat bara nämna att Bungie har ändrat lite hur storyn portioneras ut i de senaste liksom här episoderna som släppts.
Mm. Ja, men det är också så här, ska Destiny vara en permanent del liksom i mitt spelande liksom, bara för att jag ska kunna få den här storydelen lite då och då. Det är det som jag tycker är synd. Kul för de som gillar det. Och det jag känner med Marathon är det att det där är en värld jag skulle vilja liksom kunna ge mig in i och bara såhär, supa in atmosfären. Mm. Och sen så bara, men det är ett multiplayer-spel och vi kommer få lite, alltså det är ju ingen riktigt som har lyckats göra ett multiplayer-spel
alltså, med ett narrativ.
Av den typen av multiplayer-spel med narrativ som gör att det liksom känns tillfredsställande att spela det för storyns skull. Liksom Titanfall försökte 2014 och det var liksom så här att
you kill me.
Ja.
You're better.
You're better. Sådär dåligt. Och så dök han upp i tvåan dessutom, vad fan. Men det är liksom såhär, det funkar alltså, liksom inte riktigt. Tycker jag.
Däremot, jag tror faktiskt att Marathon i sig är rätt spelserie för att experimentera med storyberättande i ett multiplayer-narrativ. För Marathon i sig har alltid varit ganska kryptiskt med massa ledtrådar och terminals och sånt. För det är liksom inte bara rakt av en story med cutscenes och sånt i någon av de gamla Marathon-spelen. Utan det är piecemeal ihop knåpande liksom, där man liksom får leta lite för att få reda på okej, vad är det som faktiskt händer? Vilka är de här karaktärerna? Vem är Durandal? Liksom, varför händer det här? Vad är det för jävla aliens som anfaller? Liksom sånt. Så jag tror faktiskt att Marathon i sig är rätt genre för att berätta den typen av liksom piecemeal story.
Ja, men så länge man kan hänga med, det är väl det. Liksom, alltså, jag har inte spelat på ett halvår så vill inte jag hoppa in och känna sig att I don't know anything. Du vet, ja,
det är vad lore-kanaler är till för.
Ja, men nej, jag tänker inte sitta och plugga liksom någon random snubbe på YouTube som gjort en 5-timmar video som du liksom kunde ha kortat ner till en halvtimme för att få ut samma sak.
My name is Bife har hjälpt mig att komma i kapp med Destiny, ska du veta.
Ja, men det är liksom, jag vill inte ha liksom en extra aktivitet för att komma liksom i kapp och liksom kunna förstå. Sen så tycker jag premissen är ganska cool i Marathon, just det här med att liksom De karaktärerna som egentligen slåss då, det är typ robotar som du skickar upp ditt medvetande i och därför kan du dö och så kan du bara laddas upp i en ny robot typ. Så jag tycker det är väldigt coolt och jag är väldigt nyfiken på hur det kommer vara. Är den betan som ska börja i slutet av april, är den
Alfa
som ska börja i slutet av stängt. Okej, då blir det inte att testa det då.
Det är en massa NDAs och grejer du måste skriva på
den kommer fokusera på Nordamerika.
Ja, okej, men fuck that. Men det kommer säkert en beta närmare launch.
Det kommer säkert en beta.
Jag vill inte veta vad som är i spelet innan jag betalar för
det. Jag är inte intresserad av att vara obetald betatestare. Jag vill uppleva ett spel när det är i bästa möjliga skick.
Mm. Jag hade bara velat testa och känna hur det känns. Det ser väldigt Destiny-aktigt ut dock när de skjuter och sånt. Att man ser vart det liksom... det kommer ifrån. Men, alltså,
jag ser fram emot detta för att det är det första nya spelet sedan 2017. Och det är deras första nya spel som inte är Destiny sedan på 15 år. Och jag tycker att Bungie liksom med allt de har gjort de här senaste 15 åren har inte varit guldgröna skogar, men de har ändå vad jag anser, tror jag, om jag inte missar någonting helt galet nu, men några av liksom shooter-genrens absolut bästa designers. Medan jag sitter och saliverar över alla de här liksom CG-trailersen de släppt, men det gameplay man har visat nu får det inte att rycka i bananen riktigt. Jag tror att Amanda sitter och jag tror att det är ett sånt spel som jag kommer behöva liksom lägga vantarna på för att se hooken, för att av det jag sett nu så jag ser ingenting som det inte känns som att jag har sett i 10-15 andra spel de senaste åren.
Och det var ju annat med Destiny.
Ja, definitivt.
För Destiny, den typen av spel som Destiny var när det kom, inte för att liksom, det är en unik shooter på något sätt, men vi hade inte man inte riktigt får spela en shooter på det sättet som var liksom kopplad ihop med andra spelare, som mer som ett MMO.
Nästan skapade en subgenre liksom.
Ja, men precis, för efter det har vi fått liksom Division, Anthem, säkert något jag glömmer, men det har liksom kommit spel som liksom apar efter Destiny, och det har liksom påverkat andra spel också som inte är som Destiny, men liksom har tagit liksom inspiration därifrån. Sen så var vi inte jag ett fan av det när det släpptes, men det liksom det här, nu kommer de ändå ut med liksom en extraction shooter som till synes liksom så här, okej, det finns massa extraction shooters. Och flera är säkert free to play dessutom. Så att jag tror inte att det här spelet kommer gå samma öde till mötes som Concord. Men det har ju lite av en uppförsbacke ändå.
Ja, jag och Adam pratade lite om det igår. Jag tror att det här spelet kommer leva i alla fall ett tag. Bara på grund liksom, av namnet Bungie. Jag tror också Concord hade levt längre ifall det var liksom en big name studio bakom det.
Mm. Men jag undrar, alltså, hur dåliga var siffrorna helt och hållet liksom, för att alltså,
för Concord
vi vet ju Steam-siffrorna såg inte bra ut, men de måste ju även varit riktigt jävla kassa på PlayStation.
Ja, katastrofala får man ändå förmoda. Alltså verkligen katastrofala. Jag har absolut inga problem med att om de landar på en liknande prislapp så är $40. Tycker jag att det liksom känns mer än rimligt.
Alltså jag är osäker på den siffran. Jag bara kollar det. Concord beräknas sålde ungefär 25 000 exemplar bara. Så ja.
Sony first party IP.
men det har inte kommit något pris för Marathon. Nej, förutom att de säger att det är en premium title.
Ja, men alltså grejen, jag tror att $40 är fortfarande tungt för att få folk att hoppa på ett spel som är meningen att sluka upp deras liv. När det finns andra alternativ.
Det beror på, för det hade jag sagt om Helldivers 2 också.
Jo,
men skillnaden med Helldivers 2 dock är att du behöver liksom inte ha andra människor att möta. Utan där blir det en aktivitet att göra tillsammans med andra, så att det är precis som att köra liksom ett co-spel. För att jag drog lite samma grej, jag bara, men det funkar ju för Helldivers. Ja, men Helldivers är lite annorlunda, för att det var ett sätt att ha kul med kompisarna. Du liksom, din skill level mäts inte mot hur bra dina motståndare är.
Det är andra förutsättningar.
Ja, alltså Helldivers är nästintill ett partyspel.
Men jag vill heller inte liksom, jag vill inte att vi ska hamna i det läget där alla nya shooters måste vara gratis, annars är de döda.
Nej. Men är det liksom med en multiplayer shooters där de säger att de vill bygga det med sin community, då behöver de kunna ha så stor community som möjligt att kunna bygga den med.
Och sen med tanke på hur Sony avslutade Concord, så kommer ju det vara med så fort de släpper ett multiplayer-spel. Det är liksom, den delen har ju liksom svärtat ner deras liksom rykte om att släppa den här typen av spel. Förrän de får någon hit då och folk glömmer bort. Men just nu, så det här är liksom det första multiplayer-spelet sedan Concord. Och det är också så att det är multiplayer, det kommer kosta pengar.
Och de kommer ha battle passes i, de kommer ha säsonger i. Ja. Så det är inte så att de slutar mjölka spelarna liksom efter det.
Sen är fördelen dock att det släpps på allt. Det gjorde ju inte Concord.
Ja. Nej. Ja, PC släpptes ju Concord på också.
Ja, men precis. Men inte på Xbox då.
Xbox
hade räddat Concord.
nej, men det...
Men ja, det finns en Bungie-publik på Xbox. Det gör det absolut.
Exakt. Det fanns ingen Concord-publik någonstans liksom, från början.
Utan kanske 5000.
Men alltså det är liksom, det är ingen som säger att den här studion som inte har gjort ett spel tidigare och den här IP, eller den här serien som vi alla känner till, utan det är verkligen så här att Bungie, men det är Halo. Nu har inte Bungie egentligen rört Halo sedan 2010, så att det är liksom, det är nog en ganska liten del numera som kanske förknippar Bungie det, men Destiny har ju funnits på allting, så.
Men jag tänker ändå ur ett utvecklat perspektiv, fan vad synd det är om de som har arbetat på Concord som liksom bara, jag vet inte, vad ska man säga, degraderas till liksom en lort
cautionary tale
i spelsammanhang.
Ja. Ja. Det är liksom, ja, det är typ lägsta, det är lägsta nivå nu.
Ja, men precis. Det är liksom så här, kan det bli sämre än den här lanseringen någonsin? Ja.
Mm.
Totalt jävla sen, mörker.
Det är ju jättetråkigt att det ska vara en sån risk liksom att liksom då försöka göra någonting annat i multiplayer-spel, för att det finns så pass stora liksom serier som äter upp alla alltid. Och jag vet ju att folk gnällde också typ när varenda jävla spel fick ett litet multiplayer-läge på 360-generationen, men det var fan ändå kul och så här kommer ett halvkackigt multiplayer-läge med en bra idé i alla fall. Liksom, Dead Space 2-multiplayen var ju ingen jättehit, men vi hade fan kul med det
vi
några
hade
kvällar.
Kul med
liksom.
Det i typ två veckor. Liksom.
Ja, precis. Det var liksom så här att, ja, och det, men liksom, det spelet stod och föll inte på att det hade ett multiplayer-läge. Liksom. Assassin's Creed hade en jättebra idé till multiplayer. Synd bara att det var liksom Call of Duty-fierat, så att det var massa bullshit i det, men det var liksom kul. Sen hade Bioshock Massive 2 också ett multiplayer-läge som inte alls var bra liksom, men vi fick i alla fall skjuta eld på varandra ett tag liksom. Det
är intressant, allting hade ett multiplayer-läge. God of War fick ett multiplayer-läge.
Mass Effect 3 hade ett ganska
Mass
populärt
Effect
multiplayer-läge.
Ja, precis, det spelade ett par veckor.
Och jag är väldigt försiktig med folk som säger att Mass Effect 3 är ett superbt multiplayer-läge, och jag är så här bara, du har ingen standard. Det var liksom typ så här, det är liksom, det är ett ganska kul tidsfördriv efter att du är klar med storyn då, kan man väl säga. Och så många multiplayer-spel har varit, eller multiplayer-lägen har varit sen tidigare, det var liksom det att du körde kampanjen, du var inte riktigt klar med det, så du kunde köra lite multiplayer och sen var det bra liksom.
Det är liksom en bonus då.
Ja, det blev som
det
en bonus.
Det är ett separat spel där hela syftet är att spela ett flerspelarläge.
Ja, och det händer inte idag, och vi förstår varför det inte händer idag, men det är lite synd.
Ja, för att i värsta fall så fick man, som i Bioshock 2, någonting alltså, som jag körde en match av. Jag körde en free-for-all-match, vann och rörde aldrig igen, så jag har 100% win ratio. Och i bästa fall får man Last of Us multiplayen.
Ja, som det faktiskt var ju, alltså, det var ju jättebra. Ja, alltså riktigt, jag kommer aldrig glömma det, hur vi liksom, när vi spelade och du vet, var första gången man mötte ett riktigt så här jävla superlag. Och liksom man själv gick runt och jätteförsiktigt smög och bara liksom så här samlade resurser, och de bara liksom typ så här stomp och bara liksom, alltså rent av slakt liksom, vi hade inte en chans. Till att man liksom spolar fram x antal timmar senare, och vi var de som bara sprang runt och bara sa, okej, det här laget vet inte vad de håller på med, det är bara att köra över dem liksom. Så, jättekul.
Och vi spenderade ändå en alltså rimlig tid med Uncharted 4 multiplayer.
Ja, ja, men det gjorde.
Och så hade Lazarevich sprang runt och bara, stop stealing my kids!
Ja, det är jättekul. så att det jag saknar lite, det är för att just nu, så ska man ge sig in i ett multiplayer-spel idag, så krävs det mycket, mycket mer av dig.
Ja.
Det är liksom så här, jag vet att ni har ju spelat en del Siege. Och jag vet att ni har frågat mig så här, men vill inte du vara med på Siege? Jag är så här, alltså, det kommer inte ge mig någonting att hoppa in i Siege en kväll. Och sen liksom så här, inte spela några dagar och sen hoppa in i en kväll. Alltså det är liksom så här att, då kan jag lika börja något annat.
Spela Call of Duty med mig.
Ja, men COD är lite mer popcorn. Det är liksom, det kan man hoppa in i. Liksom. Jag kan ha skit i att spela COD i typ 2 veckor och sen hoppa in och ha skitkul ändå. För att det är liksom...
Ja, en schimpans kan spela COD. Det, alltså,
men det är liksom lättare än Siege till exempel. Men samtidigt så... Det är ju ändå liksom...
Jag menar inte att... Ja... En schimpans kan bli bra på COD, men liksom man,
nej, men det är liksom, man hoppar, du kan ha kul.
Du kan Rainbow ha kul Six som spel
ifall den schimpans är bättre än jag.
Nej. Nej, men som Amanda, när du började, du var inte i närheten på vår nivå.
Jag
men
var
du,
sämre än en schimpans.
Amanda, du var inte ens schimpans när du började med COD.
Nej, jag var en sån här liten silkesap.
Ja,
men du förstörde ju inte spelet för någon annan liksom. Alltså i Rainbow Six, ifall du inte vet vad du håller på med, så sabbar du spelet för hela laget. Och det är ett åtagande. Och när vi spelar Siege, så är det liksom, då spelar vi Siege för en del kväll i månader.
Ja, så ni är superseriösa. Och jag känner att jag vill inte vara superseriös. För att vi umgås inte tillräckligt ofta med varandra för att det liksom var så här, att nu ska jag hoppa in och spela Siege och vi ska liksom prata militärtermer och typ ha det här jävla hörnet med ett speciellt namn som ingen, som inte jag kan.
Robin och Gustav kan utantill vad varenda rum på varje bana heter.
Ja, ja,
så att
ja,
de kan liksom det göra call-out.
Men vet du vad som är mest fuck? De har fel namn på rum, men de båda förstår fortfarande vad de menar.
De har påhittade
namn. Ja, och det är så här, och jag kan ju tycka att det liksom är imponerande att man gör så, att man spelar så. Jag är vid den åldern just nu att jag inte tycker att den seriositeten är riktigt kul. Liksom att säga att då jag hoppar, det är därför COD är ganska nice. Vi kan hoppa in och man kan spela liksom halvseriöst, man kan spela seriöst, men det är liksom, vi behöver inte vara helt seriösa hela tiden. För du kan köra matcher och bara säga, nej men nu sitter vi sitter och har någon jävla politisk diskussion samtidigt som vi dödar folk i COD liksom. No. Det gör man ju inte i Siege. För då är det någon som kommer bli irriterad över att man inte spelar som det ska spelas liksom. Och det kan jag ju förstå. Men jag är inte intresserad av det.
Jag saknar sen, Siege. Vi har inte kört på länge.
Så ni kan gnälla på mig sen när vi kör Mario Kart World och jag blir så här superseriös. Och bara, men den här jävla berget
då
här borta.
Han,
finns det
då,
ja.
Då är det laserfokus
på Jimmy. Nu är det fan fokus här. Alltså, det är liksom...
Jag måste säga, ja. När jag har hört folk prata om Super Mario World, när det är Mario Kart World.
Ja.
När folk, så här svettiga YouTubers, sitter och pratar, jag vet inte vad jag tycker om Mario Kart World, för och så börjar de prata om att det inte ser lika avancerat ut och prata ungefär som hur typ proffs teckenspelare pratar. Det är liksom bara, jag trodde det var ett partyspel när jag kastade bananer på folk. Jag bara, what the fuck?
Ja, det är...
Jag blir lite avtänd då.
Det är svettiga neckbeard som spelar Mario Kart.
Ja, den här banan ser ut att vara lite för rak. Alltså.
Man kan transformeras till en målsökande kula som åker igenom banan av sig själv.
Det en sak om Mario Kart World bara är att jag är inte helt förtjust i att det är 24 spelare på banan, för att jag tyckte att 12 spelare gjorde så att banorna blev mycket bredare och de inte lika roliga att spela. Så 24 på en bana gör att det kan bli ett större problem.
Nej, jag tror på det spelet.
Jag tror också att Mario Kart World kommer bli skitkul och jag kommer spela det tills ögonen blöder. Men en anledning till att jag gillar Double Dash så himla mycket är det för att banorna är rätt så smala och de var också gjorda för att du hade den här liksom driftmekaniken som liknar mer fyrspann liksom. Där liksom höga kurvor man driftar sig igenom.
Det är därför du gillar Double Dash jävla mycket. Det är smala banor och du lägger de här enorma jävla bananskalen.
Nej, jag spelar... Nej, inte bananskalen. Jag har ju Bowser Juniors jävla megaskal ju.
Jag kommer inte ihåg.
Nej, men när jag spelar Double Dash så kör jag ofta med Baby Mario och Bowser Junior. Och Bowser Junior har de här stora Bowser-skalen. Egentligen ska man köra typ Koopa och någon av Toadarna. För då har man supersvamp och sen har du tre röda skal. Så man ska nörda in sig. Men jag spelar Double Dash då och då. Jag har ju Double Dash på min Steam Deck så att jag brukar köra någon kupp då och då. Nej, men det ska bli intressant med maraton. Jag hoppas att det blir bra. Så kan jag säga.
Maraton, så har vi då Metal Eden som kommer nu i maj, va? Som släppte en demo. När de visade det på State of Play så tänkte jag, är det gameplay på Marathon? Men så var det inte det. Det var någonting helt annat.
Vad är Metal Eden?
Det är Doom 2016.
Ja, det är Doom 2016-ish med
wallrunning.
Ja, blandat med Ghost Runner och typ anime.
För det enda jag liksom har hört, av de som spelar Metal Eden att det är skitcoolt. Och accelerationen på stickorna är sämst.
Och
det är typ det enda jag egentligen har att säga om spelet, annat än att det känns väldigt Doom 2016 coded, inte lika coolt givetvis, för det har inte Mick Gordon och det har inte samma awesome premiss som med Doomslayer och demoner på Mars och grejer. Men spelmässigt
demoner
så
på Mars
ser man,
är inte så jävla coolt.
Det är svincoolt.
Det är typ det töntigaste med Doom.
Det är det absolut coolaste.
What the fuck?
Nej, okej. Doomslayer är det coolaste. Precis. Men Men det är definitivt tydligt liksom vart inspirationen har tagits. Vilket är helt okej. Och spelet har potential, men om det är liksom när stick acceleration, look acceleration som gör att det inte känns bra att styra och det körs som skit. Alltså bilduppdateringen är åt helvete instabil i både quality och performance mode, så det förstör hela spelglädjen med spelet.
Men jag hade fortfarande kul, men det är liksom man satt det bara det behöver mer tid i ugnen, men annars liksom jag hade kul när jag spelade det. Det var kul att liksom ha det här movement shooter gameplayen, särskilt när man har de här lite mer komplexa områden, för man det är hyfsat linjära, det är linjära banor där man i princip går från typ små arena till små arena och sånt, och så kan det finnas små objectives. Till exempel stå i den här cirkeln och den flyttar på sig medan man slåss och så. Så det kan... Det är vissa saker som bryter upp de små monotona striderna. Och jag hade kul med liksom den delen. Och när man kom in i det och man liksom dashar och man... Det finns en mekanik som typ man har en Ripper Core. Man sliter ut typ hjärtat på antingen försvagade fiender eller bara low-level fiender. Och det hjärtat kan man kasta på en annan fiende och typ för att ge skada. Eller absorbera för att få en superpunch. Så då kan man slå till exempel för att få bort armor på bepansrade fiender och sånt. Så, och man kan låsa upp uppgraderingar. Till exempel så att när man slår av armor från en fiende så tappar de kanske också lite hälsa och lite sånt. Så det finns en del... mekaniskt djup som jag liksom bara, jag kan komma in i det här. Men då bara, de tyngsta striderna eller så som liksom kommer, då hickar min PS5 Pro ner till 50-ish FPS och det är märkbart. Eller accelerationen så att när jag håller in, om jag är på noll, trycker spaken åt höger så går den sakta typ i en sekund, sen går den full fart. Och jag bara, Har de här utvecklarna aldrig kört en shooter innan? Liksom, varför valde de just det här?
Ja, det känns jättekonstigt. För att det gör också att liksom, den lilla... Det blir oprecis då ju.
Ja.
Så att det gör att, liksom, så att får man inte till siktandet då blir det fan jobbigt. Alltså.
Jag hade hellre... Dels så tycker jag att de borde ge en funktion och stänga av det, men det gör de inte. Jag tycker hellre de borde ha liksom, att det... liksom mindre acceleration men kanske lite mer aggressiv magnetism eller något sånt. I alla fall ge oss fler inställningar för att låta en välja hur man vill styra mer. För inställningarna var väldigt sparsmakade tyckte jag. Jag kunde öka FOV:n väldigt mycket, men annars. Men, så det är ett spel jag har, om de skulle hamra ut många av de tekniska detaljerna till launch så är jag väldigt intresserad av spelet. Men om det är släpps i det här skicket, då blir jag liksom bara, jag har annat att spela.
Ja, det har verkligen kommit mycket spel på senaste tid också. Och det kommer fortsätta komma en jäkla massa spel också framöver. Det liksom finns ingen hejd. Sen är ju frågan, sen är det att när Metal Eden kommer, för kommer i början av maj va?
Allt för mig då.
Ja, då är det typ bara 2-3 veckor kvar till nästa Doom kommer. Så.
Ja, just det. Oh my god.
Timing.
Så att förmodligen undrar om inte de känner också att de verkligen vill komma ut innan Doom.
Jag hoppas att det går bra för dem, att de lyckas släppa en bra produkt, ett bra spel. För om det är någorlunda mer polerat så kommer jag antagligen vilja spela det i alla fall.
Ja, det är nice.
Ja,
Amanda har också spelat spel. Vi har ju spelat årets bäst recenserade spel då, hittills.
Som jag.
Ja, som du hade draftat. Och jag var så nära på att counterpicka det också.
Fantastikkritiken.
Det var ju bara tur att jag inte gjorde det. Men vi har ju spelat Blueprints. Som släpptes förra veckan.
Ja, precis. Släpptes i torsdags. Jag har haft det i en vecka. Vid inspelningens tillfälle. Så det var inte riktigt läge att prata om det just då i och med att jag precis hade lagt vantarna på det. Men du och jag har ju suttit och spelat det här så in i Norden hela helgen.
Ja, det har jag faktiskt gjort. Det är typ det enda spelet vi spelar i helgen dessutom. Och Blueprints är ju en... Det är en roguelite kan man säga. Eller det är det egentligen.
Roguelite med pussel.
Ja, men precis. Det är ett pusselspel som är en roguelite. Och du spelar som en karaktär som precis har ärvt en stor herrgård av... Är det ens farbror? Morfar?
Farfar vill jag säga.
Farfar. Ja. Morfar eller farfar, säger du.
Du fick två försök och så schabblade du bort det ändå.
Ja, men det är farfar eller morfar. Sak samma. Det är engelsmännen som inte kan det här med att det är faktiskt skillnad på om det är farfar eller morfar. De bara, grandpa. Och du har fått ärva det här huset då. Men för att få behålla huset så måste du hitta husets 46:e rum. Och det finns bara 45 rum i huset, så att säga. Så det finns ett hemligt rum som du ska hitta. Och det du gör är att... Så det finns liksom speciella regler för det. Du får bara vara...
Gammelfarbror är det till och med.
Gammelfarbror.
Ja, det låter väldigt mycket som Privilege Simulator, tycker jag.
Ja, men det är så att... Så att grejen med det här huset är ju det att du får bara vara där under dagen och efter varje dag så liksom så randomiseras hela huset, kan man väl säga.
What the fuck är det för fuskbygge?
Så att ingenting är där det är. Så att, och det tar lite grejer typ från Hades, för när du öppnar en dörr då drar du tre rum och sen får du välja ett av dem. Och olika rum har ju liksom då olika förmågor och olika liksom pussel och hur de hänger ihop. Och du kan behöva flera olika rum för att kunna liksom lösa andra pussel. Och jag hade förväntat mig nästan att det här skulle liksom vara som ett pusselspel. Så jag vet, förra året spelade vi Lorelei and the Laser Eyes, vilket både jag och Amanda tyckte väldigt mycket om. Och där var det verkligen så att här har du pussel och du liksom vet tydligt vad pussel är. Och så är det inte riktigt här. Alltså, de första timmarna med det här spelet var en miserabel upplevelse. Jag kände verkligen så här, vad är det här för liksom...
För dig i alla fall.
Ja, för mig. Var en miserabel upplevelse, för det var väldigt så här otydligt om vad är det jag egentligen gör. Jag ska hitta det här 46:e rummet. Man drar en massa random rum och det är så här bara, jag vet inte hur någonting hänger ihop. Och sen helt plötsligt bara klickar det. Så att det är liksom... Det finns ju liksom flera olika aspekter i att liksom dra de här rummen. Ett, du måste liksom då komma till... Du har liksom ett rum som är i slutet av huset som du måste liksom drafta rum och komma till. Och olika rum har liksom olika utgångar, ingångar. Det kan vara liksom återvändsgränder helt och hållet.
Typ garderober.
Ja, men exakt. Och du har liksom en grid att placera ut rum på, som är väl 5x9. Som du placerar ut rummen på. Och jag vet att folk har jämfört det här lite med Outer Wilds. Och jag skulle säga att tycker du om Outer Wilds så är det inte helt säkert att du skulle tycka om det här heller. För de spelar så himla olika. Men det de båda bygger på är att de bygger på den kunskap du samlar på dig. För att ta dig vidare. Så att sen när jag började liksom bara okej. Men mitt mål är liksom inte att komma till slutet först och främst. Utan mitt mål är att dra så många nya rum som möjligt. Så att jag liksom börjar förstå helheten. Då blir det mycket roligare också.
Jo, men precis. Omvärldskunskapen gör ju väldigt mycket i det här spelet. Och ju fler rum du har kommit i kontakt med, desto lättare blir det att förstå sig på hur det här huset hänger samman eller inte hänger samman, om man så vill. Och framförallt så kan man ju få permanenta uppgraderingar som man får i takt med att man hittar fler rum och dessutom får fler verktyg som man kan använda i de här rummen. Till exempel om du har ett garage, då kan du till slut låsa upp det garaget om du har rätt rum och rätt förutsättningar för att göra det. När du lämnar garaget och går ut liksom på omgivningen runt herrgården, då hittar du nya saker. Du kan fortfarande redan från början utforska omgivningen. Men du kommer ju kanske inte hitta så himla mycket mer än ditt eget tält egentligen, där du sover om natten. Så i takt med att du hittar fler rum så kommer du också upptäcka mer av det som finns runt omkring. Men det ligger ju en viss spänning i också att när du drar de här rummen faktiskt inte låsa sig inne. Man måste ju... Dels vara taktisk och smart med hur man placerar ut sina rum. Men man måste också ha väldigt mycket tur.
Ja, och det är väl typ det mest irriterande med spelet är att det är, alltså, det kan bero väldigt mycket på tur. Så att jag har öppnat upp alla förutsättningar liksom jag kan för att komma liksom till då slutet i spelet. Och det var i princip det jag försökte hela dagen igår när jag spelade. Att jag vill låsa upp det här rummet nu, jag vill liksom komma dit. Och inte en enda gång har jag liksom lyckats dra rätt rum med rätt föremål för att faktiskt kunna göra det jag vill. Och jag har varit väldigt nära, men jag har liksom aldrig lyckats. Och det är väldigt frustrerande. Sen så finns det ju väldigt många liksom olika mysterium. Liksom att hitta det 46:e rummet är liksom huvudmålet. Men det finns så himla mycket runt mysterier runt omkring som går liksom över det. Och när man väl har klarat ut spelet så liksom, du är inte klar. Utan det ska liksom finnas ett ännu djupare lager bakom det.
Ja, men precis. Jag har kollat i trofélistan och det finns flera svårighetsnivåer som man kan tackla det här spelet i sedan också.
Det kan man också göra, men liksom just det att liksom på din huvudsparfil så kan liksom, alltså det finns så himla mycket runt. Och det är det som gör också att det här liksom att det baseras på mycket på tur, gör liksom att varje gång du kör liksom en run så är inte det helt bortkastat, för du kan lära dig någonting annat om något annat mysterium eller pussel som finns i det här huset. Problemet blir bara det att nu vill jag verkligen komma till det här 46:e rummet så jag har det avklarat, och jag liksom lyckas inte med det trots att jag liksom har haft goda förutsättningar att klara det. För att det är också ett resurshanteringsspel, så du har steg du måste hålla koll på. Så att när spelet börjar så har du 50 steg att förhålla dig med. Och varje gång du går in i ett nytt rum så tar det ett steg kan man säga. Och sen så kan du äta mat och sånt för att öka stegen, och det finns permanent uppgradering så du kan få mer steg, och det kan finnas rum som ger dig mer steg nästkommande dag och så.
Och det kan också finnas rum som reducerar dina steg med ett högre antal. Så säg till exempel att du går in i ett rum där du alltid tar 2 steg istället. Och det finns också ett rum som halverar dina steg.
Mm.
Så har man riktig otur med hur man placerar de här rummen. Det kan ju vara att man behöver ta det som en nödlösning någon gång. Men går du in i det här rummet, gymmet, där det halveras, så då ligger man ju pyrt till, för då har ju stegen ändrats så himla radikalt från rum till rum. Och det kommer göra det mycket svårare för dig. Jag har sällan fått slut på steg dock. Jag har fått det en gång, om inte jag missminner mig. Och de andra gångerna så har det liksom varit att jag har råkat låsa in mig själv. Jag vet liksom att jag hade byggt hela vägen upp till, ja, jag tror 7:e raden med rum. Och liksom lyckats få in alla rutor där. Men till slut så tog det liksom bara stopp. För att beroende på hur man står vid den utgången så att säga som man har öppnat, så kommer ju det rummet som du drar placeras på ett visst sätt. Som dörrarna är placerat som ett T till exempel, då är det ju liksom att det är den dörren du står vid, och sen är det en dörr till vänster och en till höger. Men säg till exempel att du får som ett L istället, och att du då har den dörren du står vid och så en till vänster, och att den till vänster, där är det en återvändsgränd. Då kommer inte du komma någonstans sen. För att då blir den dörren igenbommad. Och de gör ju det rent fysiskt också. Liksom att man har hamrat för den här utgången. Liksom med plankor mer eller mindre. Så man kan ju verkligen ha gjort en jättebra runda. Och sedan bara ha maximal otur. Och det gäller ju också de här resurserna. Det gäller dina nycklar. Vad det är för nycklar. För ibland kan man behöva ha specialnycklar till exempel. Du behöver också ha juveler. Som du kan använda i vissa rum. Det kan vara till exempel att du behöver så att säga, betala 2 juveler för att komma in i ett specifikt rum. Sen kan det vara att du får juveler när du kommer in i det rummet. Så ibland går det ändå på jämnt ut. Men du behöver fortfarande ha dem innan du kommer in dit. Sen finns det otroligt många andra saker. Till exempel metalldetektor, du har spade, och slägga, förstoringsglas. Alltså, det finns många saker som man kan använda sig av, och det finns också ett rum där man kan bygga ihop saker. Så jag gjorde till exempel en riktigt häftig manick med ett låsdyrksätt och en metalldetektor. Och man kan lämna ett verktyg i ett kapprum.
Ja, man drar kapprummet.
precis. Jag gick ju och lämnade den där varje dag och sen så gick jag och hämtade den varje dag i typ 12 dagar i sträck. Problemet var sen att jag fick en sak som var väldigt viktig att ha. Så nu ligger den där istället och jag har inte min specialmanick längre för att den försvann ju. Och jag har inte efter det lyckats dra det rummet där man kan pyssla ihop nya manicker. Vilket betyder att jag har inte fått den här saken igen. Och det var väldigt värdefullt i verktyget. För att då kunde jag dyrka upp lås istället på väldigt hög nivå istället för att använda nycklar. Och då behövde jag bara använda nycklar när jag verkligen behövde dem. Så det är väldigt synd. Och där känner jag liksom att jag har fastnat lite i det just nu. Att när jag har kommit upp högt så har liksom mina nycklar börjat sina. Och har jag liksom ett vanligt sånt här låskit, då hjälper inte det så jättemycket. För att det kanske är att jag inte får upp den dörren. Och någon gång var det för den delen liksom att jag behövde ha ett sånt här passerkort. Och då hade jag liksom inte båda de rummen som krävs för att stänga av det kortsystemet helt enkelt. Och då i samband med att jag inte hade kortet som sagt. Så då blev jag liksom utelåst på 3 ställen samtidigt. Och sedan så var det ett ställe där jag då behövde en nyckel. Men jag kunde inte använda den.
Alltså det största problemet som spelet har just nu är att du har inte tillräckligt mycket kontroll över dina runs så att säga.
Och dina verktyg, det är väl framförallt vad jag känner. Jag önskar att man hade kunnat lämna lite fler verktyg på olika ställen i huset. Säg till exempel att du hade några fler rum där du hade kunnat lägga vissa saker. Jag tror att det hade underlättat väldigt mycket. Alltså, det kanske inte är ett spel som behöver underlättas. Det ska ju vara ett klurigt spel. Det ska ju vara en ganska hög grad av utmaning. Men ibland kan jag känna viss frustration över att jag behövde till exempel ge ifrån mig det här verktyget vid dagens slut till förmån för en sak som jag bara hittat en gång och efter det så har det inte gått lika bra. Och det kan jag känna en viss frustration över, att jag önskar att permanenta uppgraderingar gällande ens saker hade varit lite fler snarare än att är mer miljöbaserat som det är nu.
Mm. Men jag har också problem med vissa rum, alltså jag vet att jag behövde Man behövde använda ett specifikt rum för att sänka vattennivåerna i ett annat rum. Och för att få den att funka så behövde jag dra 2 specifika rum som hörde ihop. Och jag liksom drar inget av dem. Under min liksom gång. Och liksom, då börjar jag liksom nästan fylla upp huset och liksom ha väldigt få grejer kvar att liksom lägga. Och det är så här att okej, men nu har jag liksom slösat 40 minuter på det jag ville göra för att jag inte kan. För att det liksom finns ingen möjlighet för mig att dra det här rummet. Sen så får man andra rum under spelets gång liksom, där man väl kan börja liksom påverka det så att okej, men här är jag 3 alternativ och då kan jag liksom ändra sällsynthetsgraden på rummet. Liksom. Men då måste jag också dra det rummet och det är inte alltid man gör det.
Nej, men precis. Sen så finns det också tärningar som gör till exempel att man kan ändra de rummen som man har dragit. Så med lite tur så kanske man kan slå en tärning och sen så får man det rummet man vill ha ändå. Men det är ju fortfarande slumpen.
Mm, för att jag har ett pussel också där jag behöver ha 2 specifika rum tillsammans med en mängd andra rum som är vanligare. Och liksom, ett av de rummen har jag sett en gång på mina 25 timmar. Liksom. Så att det är också så här att, hur länge ska jag liksom behöva dra och köra liksom för att bara kunna lösa det pusslet? Så att det är lite jobbigt. För att liksom man jämför med andra roguelites där, men till exempel ta Hades till exempel.
Eller Balatro.
Ja, men nu specifikt Hades så, där man också liksom går igenom rum, men det är ju ingenting som hindrar dig från att ta dig vidare, utan varenda rum du öppnar beroende på de uppgraderingar du får så får du bara ändra strategi. Och det går inte riktigt att göra i Blueprints. Du kan liksom inte bara ändra strategin helt random för att men nu drog jag inte de här rummen för du kanske har börjat planera för det och du kanske är på väg dit, utan sen så kan det liksom helt enkelt bara ta stopp. Men det är svårt att sluta tänka på spelet. Som sagt, jag gillar ju inte alls i början. Jag tror det tog typ 6-7 timmar för mig när jag bara sa att okej, men nu fattar jag. Och sen så när jag spelade i lördag så gjorde jag jättemycket progress. Alltså på den dagen. Det var liksom, alltså, jag bara löste grejer till höger och vänster. Och det liksom kändes som att jag gjorde så här supermycket tills i söndags då. Och det var så här, bara tog tvärstopp och bara sa att okej, men nu vill jag bara lösa huvudmysteriet här. Och jag vet vad jag ska göra. Jag bara får inte rätt grejer. Och det är jätteirriterande.
Nej, men alltså, visst finns det frustrationsmoment, men det är ju svårt att förneka att det är ett otroligt fängslande spel med ett väldigt säreget upplägg. Visst, roguelite är ju ofta till exempel att man går in i ett specifikt rum och du får en specifik uppgradering, men här är det liksom du själv också som placerar ut rummen. Det är inte bara att du får välja vilket rum du ska gå in i, det är du som liksom bygger kartan på ett alldeles speciellt sätt. Och du kan ju liksom bygga upp till 45 rum. Vilket är otroligt.
Mm, ja men precis. Och med lite tur så kan du också fylla hela kartan. Men det är ju svårt. Det är inte alltid det går vägen så att säga. Jag ibland har fastnat liksom. Jag har inte ens kommit upp över liksom två rader rum. Utan det är bara okej, men nu drog jag verkligen bara skit. Så är det kört sen. Så att det är lite störigt. Men... Och det är verkligen inte ett spel som alla skulle tycka om. Alltså jag har väldigt... Jag, till exempel Oliver hade inte gillat det här spelet. Jag tror att han hade spelat en timme och sen så bara fuck this shit.
Jag tror att han hade fått lite fnatt och blivit lite arg.
Ja men jag tror Oliver hade för först och främst haft tråkigt. Så.
Jag hade inte kommit så långt att jag hade fått fnatt.
Nej, jag tror inte en grottmänniska som jag eller hade kommit jättelångt till det.
Vi är grottmänniskorna på podden.
Jag kan inte unga bunga my way out of this.
Mm. Nej, men, och sen så här, liksom, om man bara jämför med Lorna in The Laser Rise, för där var det, för att jag förväntade mig liksom ett pusselspel. Jag var så här, är rum och varje rum kommer ha massa pussel, men det är ju inte så. Det är väldigt få rum som har pussel liksom ett pussel i sig, utan
hela huset är ju ett pussel.
Ja, men så var det ju Lorna in The Laser Rise också. Men det är liksom
det att man just Lorna in The Laser Rise som jag menade.
Ja, precis. Vad bra. Jag trodde du menade Blueprints, vilket på sätt och vis stämmer också, men det är liksom där är det så mycket mer pussel. Hur rummen hör ihop. Du ser något i ett rum. Okej, vad kan det påverka det? Liksom, till exempel bara en sån grej att det finns tavlor i alla rum som har någon form av betydelse som man måste lösa liksom, och försöka lista ut. Så att det hade underrättat också om det fanns typ en så här loggbok i spelet som samlar på sig saker som du har sett. Och det gör det inte, utan man får själv liksom manuellt ha en anteckningsbok bredvid sig och måste typ fylla i grejer i så fall.
Jo, men precis. Det är verkligen en fördel. Och det är ju även så i till exempel Lorelei and the Laser Eyes. Men jag reflekterade liksom över det att den här herrgårdsmysteriegrejen, det har ju gjorts flera gånger innan på ett eller annat sätt. Så det är ju liksom inte helt ovanligt, men det finns ju verkligen några spel som verkligen har stuckit ut. Gone Home är ju ett sånt spel där man verkligen lekte med skräckkonventionerna och gjorde så att spelaren förväntade sig någonting helt annat än det man fick. Vilket också gjorde att avkastningen blev helt otrolig i slutet med det som hände med berättelsen. Lorelei and the Laser Eyes också. Det är så mycket mer än bara ett mysterium. Det är så himla mycket referenser och liksom hur hela det här huset är uppbyggt är verkligen helt otroligt. Och sedan så har vi liksom också Blueprints där man också gör någonting väldigt säreget med det. Du behöver liksom inte bara gå runt i hela huset och leta efter saker som du kan använda på olika ställen, utan huset är liksom evigt föränderligt på ett sätt. Och det är så himla fascinerande. Liksom hela den idén bara. Jag tycker att idén är faktiskt briljant på många sätt. Det enda man hade kunnat önska är lite såna här levnadsstandardsuppgraderingar, om man säger så. Typ till exempel, har jag öppnat det här kassaskåpet nu, då är det öppet och finns tillgängligt för mig när jag går in i det igen, och jag kan få de här sakerna som ligger i det varje dag utan att jag behöver slå in koden. Eller att jag kan slippa att slå in koden till datorn liksom, dag för dag.
Ja, för att den koden är samma.
Den är hela tiden samma. Hade det varit annorlunda, då är det liksom en sak, men här är det hela tiden samma. Och då känner man att de små detaljerna, alltså det hade bara gjort så himla mycket för ens lilla lathet i kroppen liksom, att få slippa att slå in koden en gång till exempel. Som sagt, jag inser ju att det är ett jag-problem väldigt mycket också, men jag känner att det hade lyft ytterligare lite till med den bekvämligheten.
Mm.
Men som sagt, rent konceptuellt och också i det mesta i utförandet så är det ju ett otroligt spel.
Mm. Nej, men det är bra. Det är liksom också här, du vet, det kan vara saker man har sett jättemånga gånger och sen hittar du en liten lapp flera timmar senare och bara så här, aha! Jag måste vara uppmärksam på de här grejerna nu. Det här har jag ju sett jättemycket. Så att då liksom förändrar det helt och hållet liksom hur man ser på vissa saker i spelet också. Så att det är väldigt fascinerande spel.
Hmm. Ja, minst sagt. Jag förstår också att man kan bli förbannad på det.
Ja, men som sagt, jag var skitirriterad igår kväll. Jag bara, jag ska bara klara det nu. Och sen så bara, nej, jag blev fakt igen. Det var liksom, och då är det ju mindre roligt, såklart. Oliver, du hade börjat spela lite Onimusha.
Ja, jag tänkte, för att inte dra ut på det här avsnittet jättemycket, tänkte jag ska sätta en 2 minuters timer här, och när den plingar så avslutar jag min tanke oavsett vart jag är någonstans. Timer...
10 sekunder tysthet de första
2 minuter. Så, Onimusha är en av de här mer så här, kända Capcom-serierna från PlayStation 2-tiden. Och eftersom det aldrig är den PlayStation 2 och de här spelen, så vitt jag vet, inte blödde över till några andra konsolerna under någon gång efteråt, så blev det aldrig att jag testade dem. Jag var medveten om dem och jag tyckte det var coolt att fransmannen John Renault var med i det tredje spelet. Jag såg någon trailer med Superplay DVD eller någonting. Och nu kommer det här nya från Capcom, Way of the Sword tror jag det heter. Det ska komma nästa år. Jag tycker att det ser jättespännande ut. Så jag tittar, det är ett perfekt ställe. För att nu finns faktiskt ettan remasterad till PlayStation 4. Spelbart på PS5 såklart. Och tvåan kommer här snart. Så jag var lite sugen. Jag tycker att jag har alltid hört att ja, men det är typ Resident Evil med... samurajer, vilket är i princip vad det är. Det är väldigt Resident Evil utformade. Du har dina blåsta kameravinklar, du har tank controls och dina pussel och din karta och alla de här grejerna. Den största skillnaden är väl att du inte har liksom begränsat inventory. Och det är rätt kul. Jag tycker att det är en rolig premiss i att du har liksom de här historiska figurerna. Och så har du demonvärlden som kommer upp till människorna och i utbyte mot deras eviga servitude ger dem särskilda krafter, så kan man hitta, man kommer till så här gamla labb och så hittar man notes från de här demonforskarna där de pratar om typ Genghis Khan och Caesar och såna här personer genom historien och inramar det som att enda anledningen till att de lyckades göra någonting var för att demonerna gav dem deras krafter. Vilket är en rätt kul grej. Så att kort och brisk, 4 timmar. Jag är jätteredo på uppföljaren och där gick timen.
Är du klar med?
Ja.
Var det bara 4 timmar?
4 timmar långt.
Sa du att det var tank controls i det?
Ja, alltså remastern har ju så att... det är ungefär remasterat som Resident Evil remaken och Zero. Att du kan slå tillbaka till tank controls. Men by default så är det liksom att bara hållet du trycker kontrollsticken är hållet din karaktär kommer röra sig.
Okej. Nej, för jag bara tänkte liksom att man typ, en ninja kommer bakom mig och så typ roterar man som i typ Resident Evil remake. Bara...
Ja, men det finns en knapp som gör att du gör 180.
Ja, och jag vill inte spela en hack and slash med tank controls.
När du blockar så blockar du slag från alla håll.
Okej.
Okay. Och det är väldigt basic sett till liksom kombos och såna grejer. Liksom, du har 3 olika vapen och varje vapen kommer med varsin särskild ability. Nu går jag över tiden här ändå, men det var för att ni fortsatte.
Frågade.
Ja, jag var bara nyfiken.
Ja,
jag ska sluta ställa frågor.
Nej, ni får gärna. Jag är bara...
Nej, du sa nej. Nu går vi vidare till nästa ämne.
4 timmar.
Det var...
ja.
Lagom.
Ja, det kändes perfekt.
Bra.
Jag hann inte tröttna på det.
Hitman i VR, Adam?
2 minuter.
Jag skulle säga Wow, okej, okay, 2 minuter. Åh, gud. Hitman VR är kul. Först och främst, ska jag säga. Det är samma banor som i grundspelet. Och det är liksom, det är väldigt coolt man går runt först. Man bara, oh, det är hundratals människor på den här jäkla banan. Åh, oh, gud. Man märker också en del begränsningar. Till exempel, alla människor är inte liksom att jag kan typ börja strypa hur som helst. Utan vissa är liksom mindre möjliga att interagera med än andra.
Jag tror nästan det är också så i grundspelet också, va?
Ja, men det är inte lika lockande att gå runt och strypa vem som helst i det. Men när man går runt VR, då vill man ju liksom bitchsläppa folk.
Jag är lite orolig faktiskt. men är det här ett läge till Hitman World of Assassination eller är det ett liksom ett eget spel?
Det är ett läge. Det är en DLC man köper för att låsa upp det.
Ja, ah, okej. Okay. Så att om du har Hitman World of Assassination så är det liksom där du går in då?
Exakt.
Mm.
Det är inte riktigt som typ Half-Life Alyx och liksom vissa andra VR-spel. Man kan fortfarande bara interagera med särskilda föremål som går att interagera med. Så jag var liksom, jag vill kunna lyfta upp den här flaskan och kasta. Nej, det går inte. Om det inte är en särskild designerad som item som man kan lyfta upp i grundspelet kan man inte använda det på det sättet.
Nej, så regelverket är exakt samma.
Ja. Men det är fortfarande roligt. Jag tycker om det liksom att jag kan plocka upp en sak och så har min inventory. använder jag typ vänster hand. Jag använder vänster hand för att sikta, så kan jag kasta den. Och jag kommer ihåg, jag och Oliver tittade på lite när jag spelade. Och jag fumlade med min inventory. Jag försökte bara, hej baby, var någon kvinna på en fest. Och så bara, så råkade jag släppa en handgranat framför henne. Den var inte av, men hon blir fortfarande rädd och börjar larma. Liksom bara, åh nej, det är ingenting. Jag bara försöker plocka upp den igen.
Du skulle vara suave liksom. Och du skulle ta fram ett mynt. Som du vet, i spelet kan man använda mynt som distraktioner. Och du bara, här gumman, köp dig något fint. Och så liksom, och så ser man alla frågetecken och utropstecken över de här karaktärerna. Och alla får panik. Och så ser Adam bara ser som gumman. Vad fan gjorde jag? Tittar jag ner på golvet. Det ligger en jävla granat. Och så försöker han bara, nej. Så då kan dra fram pistolen och vifta med den. Och bara,
så Adam googlar så här, är det en red flag att ta fram en granat på första dejten?
Ja, jag hörde att kvinnor tycker om bad boys. Är granater bad nog?
Det var en flashbang, så det var inte en liksom frag, men...
Ja,
det var jävligt roligt. Eftersom att det är VR så liksom hans huvudrörelser liksom speglar paniken han får, så att det ser lite roligt ut. Och hans händer liksom bara, jag vet inte vad man ska göra.
Ja, det är kul också när man ska typ ta folks kläder. Det så får man bara liksom håller knappen och liksom tar deras kläder. Man tar och greppar och så sliter man kläderna av dem ungefär som om de vore strippor liksom.
Och så ja, bara typ trycker man emot vet, när man sig drar så har man deras kläder. Tricket, när man drar liksom duken från ett middagsbord och alla liksom allting står kvar, men man bara så ser det ut.
Och sen har man mechanic, när man stryper, det stod typ att man skulle skaka för att det skulle gå snabbare, men det ser jättedumt ut när jag bara
hela ragdollen bara
eller liksom jag gick in på en toalett och så skulle jag göra någon sak. Och så kommer in en annan NPC och så blir jag irriterad på honom. Och så börjar jag örfila dem. Men man kan inte knocka någon med örfilarna.
Så han blir bara... Så du bara slår dem infinit?
Ja, jag bara släppar omkring honom. Men han blir ju rädd. Och så börjar han ropa på vakten. Och jag har inga vapen just i den banan. Och så typ bara... Och så bara springer åt andra hållet. Men jag har inte gjort någonting! Så det är ett jättekul shenanigans-spel.
Mm. Jag har fan inte spela Hitman 3 än alltså.
Ja, alltså World of Assassination, när man köper det på rea och man får alla tre spelen igen. Det är
ja, men jag har alla spel. Jag äger trean. Men kan man ens hoppa in i trean nu för tiden, eller blir det World of Assassination automatiskt?
Jag tror det står typ trean i butiken, men World of Assassination är typ bundlingen med. Det är lite knasigt. Mm. Det är svårt att förstå exakt vad det är man ska köpa.
Det är ju nu ett antal år sedan jag spelade Hitman 1 och 2. Och jag tog alla achievements i Hitman 1. Så tänkte jag ska göra samma sak i tvåan. Men bara tvåan innehöll ju alla banor från ettan. Och med samma achievements från ettan. Så jag var så här, det där var lite drygt. Det tänker jag inte göra igen. Så att ja. Men de spelen är ju roliga.
Alltså jag är sugen på att testa VR-läget. Men jag har ju de här spelen på Xbox. Och alltså det gör mig inte så mycket liksom tanken på att behöva köpa det någon gång när det är på rea liksom. Det är inga problem, men all den progress som jag har gjort på Xbox, för att man låser ju upp liksom baserat på sin mastery på de olika banorna, låser man upp ny gear och grejer.
Mm.
Och det känns lite tradigt att behöva börja om på.
Ja, det förstår jag.
Det hade varit gött med cross progression där.
Ja.
Eldstrider är lättare i VR ska jag säga. För jag liksom, jag råkade röja min cover, så bara typ slet jag till mig, så jag hade två pistoler, så sprang jag in bara i rummet där målet och några andra stod, jag bara headshotade allihopa bara bam, 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 bam.
Om det ser ut som att de har översatt liksom hela spelet utan några större kompromisser, väldigt bra.
Ja, det är vissa rörelser som är lite weird, som att öppna när jag ska försöka gömma ett lik, liksom när jag ska greppa en låda och öppna typ. Det är liksom inte naturligt att öppna, utan det är mätare som går upp och sen teleporteras kroppen i. Den rörelsen kan vara lite wonky att få till. Men annars så det är antagligen det rent spelmässigt största vi gör spelet på PS5 nu, med tanke på allt innehåll och så.
Mm.
Men ja, det är ju tre spel så.
Ja, två
tummar och riktigt alla jävla bra spel dessutom.
Ja, och alla banor är spelbara i VR, så det är inte bara särskilt läge för enstaka banor, utan alla banor, det är imponerande.
Jag kan tänka mig att många av de här banorna med utrymmena kan vara jävligt coola och liksom få vara en del av själv.
Innan vi slutar så ju, även jag och Adam har spelat South of Midnight. Adam, du har inte spelat så mycket.
Nej, jag bara spelat intro. Jag tyckte om det jag såg. Jag tyckte presentationen där är väldigt bra. Och väldigt bra skådespeleri.
Ja, och det är det som är det bästa med spelet. Det är hur det ser ut, hur det låter och hur det är skrivet.
Ja.
Det är liksom det top notch helt igenom. Alltså det är otroligt vackert på sina ställen, alltså ser verkligen riktigt riktigt bra ut, men det faller på, det är liksom det spelmekaniska egentligen, alltså det känns, och det behöver inte vara dåligt nu det jag säger liksom, men det känns väldigt mycket som ett spel från typ 2010. Så att det är liksom, det är väldigt linjärt, vissa banor är lite öppnare så att man liksom kan springa runt och utforska något, men annars är det liksom helt linjärt, så att du liksom går ju, du har en ganska väl utstakad väg med liksom plattformande från typ Uncharted-spelen i princip. Och inte hur Uncharted var med 4:an, där du verkligen hade liksom val du kunde göra, utan typ 1:an liksom. Det här får du klättra upp och liksom hänga på de här liksom bjälkarna och så får du gå där och liksom det är det du gör liksom.
Är det bättre än Recore?
Gud ja. Alltså det går inte så att jämföra Recore med South of Midnight. Recore är ett vedervärdigt spel, medan South of Midnight är ett bra spel. Jag hatar Recore. Fy fan, vilken skit det är.
Okay. Jag spelar inte ut Recore, men jag hatar det inte. Jag bara var väldigt, väldigt det här är tråkigt.
Nej, men det är klart att du inte hatar det, för du behövde inte spela ut det för recension som somliga andra behövde göra.
Man måste inte spela ut det för recension.
Nej, men jag gjorde det, för sen man kommer väl till slutet så är det typ såhär, nu kan du möta sista bossen här, och sen när du har mött sista bossen, då är det liksom så här, då har du nästa grej du måste göra för att faktiskt klara spelet, vilket ju är så att okej, jag måste spendera så mycket mer tid i det här jävla skitspelet än vad liksom är rimligt, så att jag klarar inte heller ut Recore. Recore var verkligen usch.
Jag tycker du ska ge Recore en ny chans.
Nej, det finns ingen anledning att ge Recore en ny chans. Det är liksom, South of Midnight är ett bra spel. Recore är inte det.
Jag tycker det låter lite hårt faktiskt. Jag har ändå spelat några timmar Recore.
Ja, men det, vet du, det spelet blir progressivt sämre. Det början är ju bäst. Jag var skitnöjd när jag började spela Recore. Jag bara, fan, det här känns riktigt nice. Liksom ett 3D-plattformsäventyr. Liksom. Mm, och sen så bara... Och ju längre in man kommer, ju värre... Alltså, det verkligen blir värre också. Det är inte bara det att jag tröttnar. Det är inte som typ Assassin's Creed. Man bara, men nu har jag gjort samma sak i 20 timmar, nu är jag trött på det här. Utan det är verkligen så här, det blir sämre.
Kära lyssnare, om ni tycker att Jimmy ska ge Recore en ny chans... kommentera och säg det. Ja. Dokumentera
hända.
Hela. Och ja, 100 likes så kommer man göra det.
South of Midnight är ett bra spel, men det känns mycket som ett action-äventyr från liksom typ 2010. Liksom. Striderna är inte jätteroliga. Det är ganska låg fiendevariation också, men striderna är heller inte så många. Så det var ju mycket problem med liksom den typen av spel när de var som mest populära med linjära spelen. Det var att de drygades ut med strider. Det var verkligen så att men nu håller spelet på att ta slut, så nu slänger vi in massa fiender hela tiden. Utan här är ändå... Det är ganska sparsmakat mellan striderna. Men det största problemet här, för att du är ju liksom... Jag ska förklara vad Salfa-minnet är. Så du liksom spelar som en ung kvinna som heter Hazel. Bor i den amerikanska södern. Det är en storm som drar med hennes hus med hennes mamma i. Så spelet utspelar sig liksom att man är på jakt efter sin mamma för att veta vad som har hänt. Och ju längre in i spelet man kommer, ju liksom... märkligare blir det, för det är typ som en alternativ verklighet nästan. Så kommer det fram att man är en weaver, så att man har liksom magiska krafter. Och det är de man använder i striderna, så man kan typ binda fiender, man kan dra dem till sig, man kan putta bort dem, etc. Problemet med striderna är att alla de här förmågorna är det är liksom sådana förmågor som går på tid, alltså det är liksom skills, typ som ett Diablo eller vad som helst, så de måste laddas upp innan du kan använda dem. Och den mätan är fan lång. Så att, och speciellt i början av spelet, den är så pass lång att det var så att om jag använder den här förmågan nu och missar, då är liksom det total waste. Så då är det lika bra att bara slåss med min jävla pinne här liksom normalt. Sen så när man uppgraderar de här förmågorna så kan man också minska tiden och går att ladda upp. Men i slutet av spelet så hade jag liksom, min karaktär var maxad. Jag låste upp varenda skillpoint i trädet. Och det var fortfarande så att inte tillräckligt snabbt. Jag kan liksom inte bara... liksom discha ut skada, utan det är verkligen så här, man bara, men när jag använder den här förmågan så man väntar lite, så kan jag använda den här förmågan så man väntar lite, och det gör striderna mycket mycket tråkigare, men annars så är de ju typ på samma nivå som typ så här, om man har spelat Alice Madness Returns så känns det ändå bättre än det. Jag tycker även vissa delar går tillbaks till vad heter det nu då, Ninja Theory-spelet.
Enslaved.
Nej, Enslaved, ja. Det är lite mer åt det hållet, skulle jag säga. Så det är inte helt fyska, men det är egentligen miljöerna och berättelsen, det som liksom håller verkligen det uppe. Och de har gjort liksom egna takes på såna här liksom folksager just från den amerikanska södern. Och som alla liksom är då knutna till Hazel som karaktär då. Och liksom hur de här människorna runt omkring liksom har påverkat antingen hennes mamma eller liksom området man bor i. Och ditt jobb är egentligen typ att hela deras trauma eller typ förstå deras trauma. Liksom. Och det finns mycket så här tematik kring så här, men hur uppstår de här folksagorna? Vad är det som avgör att det här är monster? Är de egentligen monster? Vem är det som bestämmer narrativet? Det är liksom hela sådana grejer. Och det beror ju mycket på den settingen som spelet har. Liksom, och med den historien det kommer med. Så allt det gör det jättebra. Så det är ett bra spel. Men man ska inte förvänta sig något så här spelmekaniskt liksom mästerverk, utan det är ju den svagaste delen av det. Men det är liksom, det tog 12 timmar att klara ut. Vill man ha ett bara ett linjärt action-äventyr som är jävligt nice, då absolut. Då kan man absolut testa det liksom.
Men det låter snyggt. Lockande faktiskt. Jag tycker vissa av de här spelen som känns lite äldre på ett sätt, och inte just retro-äldre så, utan mer typ simplare på ett sätt. Är ganska tilltalande. Till exempel, jag har en soft spot för Immortals of Avium. Det är inget särskilt jättebra spel, men det känns som ett spel som har kunnat släppas på Xbox 360. Och jag tycker det är charmigt av den anledningen.
Mm. Och jag tycker det känns lite samma här. Att det här hade kunnat släppas på 360 liksom. Vart mycket fulare givetvis, men det är liksom... Mm. Det är ungefär så det känns. Och liksom det är typ så här, ja men... Här går du på din linjära väg, men du kan göra en liten avstickare så har du någon collectible du kan plocka upp liksom. Det var ju väldigt vanligt på den typen, eller den tiden av spel liksom. Men ja, och jag vet att vi pratade om det här förut, liksom där med att man, hur ser man liksom, man köper en studio och så förväntar man sig liksom att det ska liksom vara, ja, det ska liksom bli det här fantastiska spelet dag ett liksom. Man tänker inte att en studio behöver ha tid på sig att utveckla bra spel. Det här är nu Compulsions, tror det är tredje spel eller något sånt. För de gjorde ju Contrast som kom till PS4 och Xbox One, och sen så var det We Happy Few. Jag gillade inte någon av de spelen riktigt mycket, och det här är betydligt mycket bättre, och deras nästa spel kanske blir ännu bättre liksom. Men de är verkligen någonting på spåret här, och som sagt, det är inget dåligt spel, det är ett bra spel. Och det finns på Game Pass också, så man kan kolla in det om man vill.
Ja, och vi får se hur länge det dröjer innan Microsoft stänger den studion då.
De behöver ju ha sina Game Pass-spel. Det är liksom...
Ja, i och för sig det här har jag antagligen inte fått samma mottagande som Hi-Fi Rush, och de lär nog inte stängas ner.
Nej, precis. men något som känns rätt så sjukt, för att det här är ju ett billigare spel också, så om man vill köpa spelet så kostar det är inte ett fullprisspel. Men hade det släppts 2010 så hade det definitivt varit det. Så det är liksom, man ser vad ribban liksom har flyttat på sig. Så att, det var faktiskt jag blev, jag ska inte säga att jag blev helt positivt överraskad, utan det landade ungefär, liksom, jag känner ungefär för spel som jag trodde att det skulle vara. Men styrkan ligger absolut i berättelsen.
Jag ska nog ge den en chans när jag efter Prime 2 och Tempest Rising, faktiskt.
Tempest Rising.
Ja, jag förbokade faktiskt Deluxe Edition, så jag får spela en hel vecka i förtid.
När släpps det?
Deluxe Edition släpps nu på torsdag. Annars är det nästa torsdag.
Ja, men det, som sagt, det tar bara 12 timmar att klara ut, så det,
ja.
Det är ingen, och då tog det lite längre tid för mig, för jag försökte verkligen rensa liksom, på collectibles och allting. Jag försökte verkligen trycka ut så mycket som möjligt spelat. Och om man bara rushar igenom det så går det mycket lätt. Det är snabbare. Men det var nog allt vi hade för idag. Ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com. Där finns också alla länkar. Istället vi finns som Spotify, Apple Podcast, RSS-flöden. Finns också på sociala medier som Twitter och Instagram och Facebook. Ni kan också gå in på loading.se och hitta alla avsnitt där. Ni kan också kommentera via Spotify eller på loading.se eller skicka mail på kontakt@spelsnack.com. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ser vi, hej då!
Puss i ömskan!
Bye bye! La 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 lava.